Idag har jag ingen mindre än låtskrivaren, kompositören, artisten. Ja, vad gör han inte när det kommer till den musikaliska världen? Välkommen hit, Fredrik Kempe.
Tack så hemskt mycket.
Alltså, du är ju ett geni.
Nej, det finns inga genier tycker jag.
Jo,
det
är ju, du är ett.
Utan man får jobba hårt och ta vara på de förmågor man har, tänker jag.
Ja, det är en jätteförmåga.
Det finns många som tycker att de är genier som inte är det i alla fall. Det tycker jag. Men de jobbar oftast ganska hårt.
Men nu är det jag som säger att du är ett geni.
Det är sant. Du får säga vad fan du vill.
Ja, slänger det positivt.
Ja, exakt. Nej, det går bra med det andra också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fredrik, alltså du är ju, jag menar, ibland är du ju i bakgrunden, så folk ser ju inte dig. Nu blev du ju hyllad på Melodifestivalen med låtar som du har skrivit. Och
med min kära studentkör därifrån Karlstad, det var ju helt otroligt, och Sanna och Kristina Amparo. Det var jättekul.
Ja, och så fint. Vilken hyllning till dig.
Jättefint.
Hur länge har du varit med och skrivit låtar och gjort musik för Melodifestivalen?
Första Mellolåten var 2004. Så
20 år. Ja. Det var 20-årsjubileum.
Ja, det var 20-årsjubileum för mig. Det var 10-årsjubileum för Undo, som jag skrev till Sanna, som vi vann med och sådär. Så det var lite många.
Innan vi kommer in på din fantastiska karriär inom showbiz så vill jag såklart höra lite om din uppväxt och vem är du, människa?
Ja. Kommer från en liten by i Västergötland som heter Vårgårda. Och därifrån, alltså vi sjöng och spelade hela familjen jättemycket. Många i släkten sjunger och sådär. Så att det första jag gjorde var att jag var med i, när jag var 5 år så gick jag med i en kör som hette Flickkören. Men de fick byta namn då när jag kom med i den. Så det var ju väldigt kul. Det var min faster som höll i den. Så att det är mycket musik.
Till Hennkören då, eller?
Ja, det hade varit idag det. Nej, den byttes till Kvintadena-kören, som är någon orgelpipa på en stor kyrka. Ja.
Hur var din uppväxt?
Min uppväxt? Den var jättefin.
Hur många syskon har du?
En syrra som har 3 barn nu. Mamma, pappa och vi är ganska lite släkt men tajt sådär. Tycker jag vi umgås så fort vi får chansen.
Och hur var det i skolan då? Sjöng du på roliga timmen eller?
Exakt, det var nästan bara så att jag hade det som en abonnerad grej, att jag gjorde någonting varje fredag. Vad kallades det? Roliga timmen eller något sånt där. Ja. Jo, men nej, det fick, alltså, så fort det kom någonting till Lilla Vårgårda då, som var lite udda eller som var lite konstnärligt eller sådär, så var jag den första som räckte upp handen och var med i det där. Så jag har varit utklädd till blåklocka i kräpppapper och allt du vill. Så
du var ju även lite linslus och ville ta plats på
ja,
scenen.
Ja, jag tror det. Jag tyckte det var väldigt kul med att få med musik och sjunga och hitta på grejer. Jag älskar att hitta på idéer. Så jag gjorde väldigt mycket saker som idag, om jag ska se tillbaka på det, så var det lite så här att jag utforskade någon slags konstnärlig ådra. Så att morsan och farsan fick köpa jättemycket tejp, för jag gjorde massa saker med tejp. Så jag kunde liksom bygga med tejp, och aluminiumfolie kan man ju forma hur som helst. Jag har format aluminiumfolie till alla former, alltså det var supermycket. Och sen så hade jag, pappa hade en diabildprojektor. Så ritade jag mönster på glaset och ljussatte de här aluminiumgrejerna som jag byggde.
Fantastiskt.
Så väldigt mycket sånt.
Och vad jobbade dina föräldrar med?
Pappa jobbade på Gustavsberg som reklamchef tror jag det var på något vis. Och mamma är arbetsterapeut jobbade hon som. Så att hon höll på och hjälpte äldre människor med att väva. Hon utbildade sig till textilkonstnär.
Så hon är också kreativ, ja, kan man säga.
Målade jättemycket. Och...
Din syster, håller hon också på med något kreativt?
Ja, hon är hårfrisörska, så att visst, absolut.
Det är ju kreativt.
Det kan vara
också.
Mycket kreativt, verkligen.
Men bor hon kvar?
Hon bor kvar. Så är det.
Så du träffar dina syskonbarn lite då och då?
Ett utav syskonbarn bor här i Stockholm nu, väldigt nära mig. Så att det är ju väldigt kul.
Kul, och då känner man ändå familj.
Ja. För det har jag under många år saknat faktiskt. Jag har inte haft så mycket familj i närheten, så, utan det har alltid varit 100 mil tur och retur för att träffa släkten, så att säga.
Och du har inte egna barn?
Nej.
Och vill du ha egna barn?
Jag vet inte. Det går väl i perioder sådär, men jag vet inte, nu är jag 51. Jag vet inte om jag... Det är kanske taskigt mot barnen om man är lite äldre. Jag vet inte.
Jag ska ju inte kasta sten i glashus, för Aje var 66 när vår dotter föddes.
Ja, fattar. Nej, men så att det beror lite på.
Du har 15 år på dig.
Ja, fan 15 år på mig. Nej, men precis.
Ta ett chillpill.
Ja, ta ett chillpill och så får vi se vad som händer. Det beror ju på. Det går ju inte av sig självt, så att säga. Man får ju göra något.
Man får jobba på det.
Man får jobba på det.
Men man får se vad som händer, helt enkelt. Precis.
Jag har inget emot barn. Tvärtom, jag tycker det är superkul. Verkligen.
Ja, det är väl härligt med de generna och föra över dem till...
Ja, men det behöver inte vara... Det behöver inte ens vara mina egna barn så sett, utan det är roligt att ha en familj, tror jag. Det är väl...
Det är en trygghet.
Ja, men det kan vara en trygghet, ja, precis.
Och du går till nian då i...
I Vårgårda. Sen är det skola på Alström gymnasiet. Läser naturteknisk. Sen blir det värnplikten i Göteborg som robotskytt. Så jag pekar med laserstrål på flygplan och styr in robotar. Och sen så flyttar jag till Karlstad. Mina bästa kompisar har flyttat till Karlstad vid det laget och pluggar på högskolan i Karlstad. Heter det då. Sen blev det ganska snart ett universitet där. Och där läste jag till civilekonom och höll på med väldigt mycket musik. Det finns ju otroligt mycket. I Värmland är ju otroligt roligt när det gäller just musik och konstnärlighet överhuvudtaget. Så jag var med i Värmlandsensemblen bland annat och turnerade i England. Och jag var med i Karlstads manskörsbröder som hade det bästa tiden i mitt liv, kan jag säga. Den kombon av att göra någonting vettigt, det vill säga plugga, men ändå vara väldigt fri och inte ha något ansvar. Så här.
Och nu är du runt 2025.
Mm. Precis.
Och du slår igenom en låt som heter Vincero. Mm. Det är opera.
Mm.
Berätta om
från
det.
Från en opera som heter Turandot. Det var så att de skulle ha ett... Vi gjorde ju Karlstads manskörsbröder, så gjorde vi massa olika föreställningar och spex och grejer. Och då bestämde de sig för att de skulle göra ett spex eller en föreställning om Italien. Och då frågade de mig om inte jag kunde komma på någonting. Och då gjorde jag den här låten som sen blev en ganska stor hit som heter Vincero och sjöng den i den här föreställningen. Och det blev så här, folk trodde inte det var sant riktigt, så här, verkar det som. För det stod i tidningen så här att så kommer det fram en snubbe där och ska sjunga opera och man tänker ju fan vad dåligt det här kommer bli. Men så blev det en showstopper, det var stående ovationer i princip efter den låten. För det var så oväntat, tror jag, framförallt, och var så knäpp grej.
Och du skrev den själv?
Ja, alltså det var, jag satt i den versionen, då var det en snutt ifrån en opera som heter Rigoletto och en snutt från en opera som heter Turandot. Och så blev det en låt och så satte vi danskomp till det. Och så sjöng vi och dansade. Det var väldigt skojigt. Och då vid en föreställning så satt en kille som jobbade med musik och som hade kontakter i Stockholm med skivbolag och grejer. Så att han hade även en studio i Karlstad, så jag fick göra demos där. Och det visste ju inte någon, men jag hade ju skrivit låtar sedan jag var 4 år. Så jag hade ju en hel kappsäck full med låtar som vi bara kunde spela in och skicka till olika skivbolag. Och vi fick ju ganska omedelbart förslag om kontrakt och sånt där.
Du har skrivit låtar sedan du var 4 år gammal.
Mm.
Vilken låt blev berömd, eller vad man ska säga, av de låtarna du hade skrivit som kom med på den nya skivan?
Oj, alltså det var ju flera stycken där som var gamla. Men jag höll ju på, det var inte så att de låtarna jag skrev när jag var fyra, att det var de som blev liksom, kom med på skivan, utan det var ju låtar jag kanske hade skrivit de två senaste åren. De var grunden för plattan. Sen vet jag inte, jag skrev säkert några nya också när jag väl hade fått skivkontrakt. För då helt plötsligt så hade man ju jättehärliga bollplank som man kunde prata pop med, och musik överhuvudtaget. De hade ju mer koll än vad jag hade på branschen, så att säga. Jag hade ju verkligen försökt nästan att inte hålla på med musik. För jag trodde att nej, men det kan man inte jobba med. Det är ju min hobby, så att säga. Eller jag hade ingen tradition i släkten av att, så att säga, försörja mig på musik. Utan jag gick ju civilekonomutbildning och tänkte att musik blir ju en härlig hobby som man kan hålla på med.
Spexa lite vid sidan.
Ja, men eller hur? Precis. Och egentligen så kan jag ibland känna att det hade varit nästan bättre, för att jag har inte någonting egentligen nu som är en sån härlig hobby som musik kan vara. Samtidigt som det är ju fantastiskt att få jobba med det också. Men...
Du skriver låtar. Spelar du något instrument?
Spelar fiol, piano, dragspel och lite annat.
Okej, det var en dum fråga.
framförallt så skriver jag och jobbar mycket med pianot, för det är ju det man kopplar till en dator, och så kan man spela alla instrument via ett keyboard.
Men för oss då som inte förstår, hur kommer du på texten? Vad tänker du på när du skriver dina texter? Vad handlar det om? Oftast vet jag ju att man skriver böcker, eller att man, det är mycket erfarenheter och sånt som skrivs ner i texterna. Men hur tänker du? För du skriver ju också även åt många andra artister. Mm. Sitter du med artisterna då och säger, vad vill du att låten ska handla om?
Precis. Nej, men lite olika tycker jag. Alltså jag jobbar gärna utifrån en idé. Och utifrån idén så kommer jag på en titel, och sen skriver jag musiken. Och sen så skriver jag lite text under tiden. Jag börjar gärna med en titel som jag tycker känns spännande, som jag tycker att det finns ett ämne i som jag är intresserad av. Eller som jag tycker är fräckt bara. Alltså, det är så, i musiken är det så mycket olika saker. Ibland skriver man verkligen låtar från hjärtat, och ibland så skriver man låtar för att det är skoj bara. Så gör jag i alla fall.
Är det mycket kärlek?
Är det egentligen i mina
grejer? Olycklig kärlek?
Ja. Bada nakna på Sergels torg. Nej, inte den. Nej, men du vet, det är så olika. Jag tror inte att jag skriver så bara om kärlek. Och nu när jag håller på med musikalerna så utgår jag ju väldigt mycket bara från manuset. Och försöker mig sätta in i hur de känslorna är. Så det finns ju till exempel, det finns ju en kärlekslåt i Änglagård till exempel som går nu på Oscarsteatern, som heter Moln av vita lögner, som ju verkligen är en sorgsen låt där två människor som har varit tillsammans i väldigt många år inser att de har ljugit för varandra lite grann för att släta över problem, och helt plötsligt så når man verkligheten och sanningarna kommer fram. Vad händer då? Kommer man fortfarande klara av att vara tillsammans, eller måste man göra slut för att det finns ingenting utan den där lilla kärnan som fanns från början av riktigt, riktigt nära kärlek, har den försvunnit på grund av att man har låtsats.
Och hur går den låten rent vad säger man, melodisk?
Går den, till exempel, en fras. Jag hade haft ett piano här nu så hade jag kunnat spela den för dig.
Jag tyckte det lät jättebra. Då tänker jag så här, Änglagård, den filmen gjordes vad då?
20 år sedan ungefär, tror jag. Ja.
Och när du då kommer på en melodi, går du tillbaka då till då 2004 ungefär och tänker, vad var det för musik som var populärt då?
Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort i det här fallet, utan här var det lite grann så att jag pratade jättemycket med Colin och även Helena om hur vi skulle göra det här, och han var väldigt intresserad av att det skulle finnas en anknytning till den musik som Björn Isfält skrev till filmen. Och det var ju ganska mycket folkmusik i det. Så att det finns en folkmusikalisk touch på tonspråket, tycker jag nog. Inte bara för att Colin kände så, utan för att jag själv kände att det utspelades ju på en liten by i Västergötland. väl påminner ganska mycket om den by jag kommer ifrån.
Jag skulle säga I saw a sign.
Exakt. Så att och sen finns det ju poplåtar. Det var ju, jag tror att Änglagård var kanske den första låten som ABBA tillät att de användes utav ABBA-musik. Jag kommer inte ihåg vilken låt det är nu, men så det finns även ett par låtar som, och lite, vi driver lite grann med det också, för det finns en ung kille i föreställningen som gärna skulle vilja vara kompositör egentligen istället för att ta över bruket och bli, antingen bli som farsan eller vara som farsan, som man säger i föreställningen. Så att det finns lite sån touch också.
Jag hade ju Andreas Karlsson här för några år sedan i podden. Och vi pratade just om det här med att skapa musik. Och han sa att mycket av vår framgångsrika musik från Sverige speglar sig mycket i folkmusiken.
Jag tror det.
Även ABBA och alla stora
artister. Absolut. Nej, men jag är ju uppväxt på Benny Andersson och Bach typ hemifrån. Så att det är ju... Och, farsan spelade dragspel, jag spelade fiol, så det var ju folkmusik hemma hela tiden egentligen.
Och att du ändå går hem över hela världen.
Ja, men det är någonting med det där som berör, känns det som. Det är någonting med det tonspråket som har en nyckel i sig, de där tonerna. Så att så är det i alla fall för mig. Om jag hör någonting väldigt vackert, det finns till och med gamla operor som har snott svensk folkmusik, för att vi hade några riktigt stora operasångerskor, Kristina Nilsson och Jenny Lind, och jag har för mig att det finns en Hamlet utav en kompositör som heter Thomas, han skrev den här operan till Kristina Nilsson, tror jag det var, jag kan säga fel nu men jag tror det var det, och där har han med Näckens polska, la da 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 da, bland annat sjung där. Så att det var ju även då att man uppenbarligen gillade svensk folkmusik, så att det är väl lite universellt, tänker jag.
Ja, och jag tänker då, jag som är arab och palestinier, jag gillar ju arabisk musik. Jag älskar schlager också. Jag älskar svensk folkmusik. Jag är inte så mycket för det där hårda, utan Nej. Jag gillar ju när det är lite mer trallvänligt.
Ja.
Vad ser du för skillnad på om du tar vanlig arabisk musik och svensk musik?
Men det är en liten annan tonskala. Ni har lite andra toner emellan våra toner. Jag vet inte vad det heter riktigt, men det känns ju som att vi är ju så himla precisa här. Och jag tror att det kanske är lite grann därför som svensk musik har blivit så populär i USA och England till exempel. Att vi vet exakt vilka toner som gäller. I arabisk musik är det lite mer improviserat, känns det som. En väldigt härlig känsla. Men inte riktigt lika uppstyrt så som svensk musik är, väldigt så här, ordning och reda, känns det som.
Löning på fredag.
Exakt.
Skulle du kunna skriva en låt som är en blandning mellan den svenska folkmusiken och den arabiska?
Ja, det är jag helt säker på. Jag är som en svamp, alltså. Jag kan... Om jag sätter mig i ett rum och lyssnar på en låt i någon timme eller sådär, så kan jag nog, jag är lite AI, jag kan omvandla det till något annat sen. Som har lite grann med de traditionerna och det som jag inser att det här är. För om jag har ett piano till exempel, så lär jag mig det och så ser jag ungefär vad det är som händer. Då förstår jag lite grann vad det är för mekanik bakom det.
Coolt. För jag skulle kunna vilja höra en sån låt i Mello till exempel. Nu, Loreen hade ju lite
precis.
I sin låt, lite lugn ballad och styrka och allt vad det är, men det fanns ju någonting i den där.
Absolut.
Lite arabic, lite nordafrikanskt.
Ja.
Men du vet, men det är så många stora libanesiska artister. Jag vet inte, just Libanon har ju fött fram jättemånga stora arabiska sångerskor och sångare. Och som är kända över hela arabvärlden. Jag gillar ju inte, det är klart, man gillar ju inte all arabisk musik. Men det finns ju arabisk musik som är lite västerländskt influerad. Mm. Och den blir ju skönare att lyssna på, såklart.
Ja.
Det var därför jag undrade.
Det blir som en kombo av det här uppstyrda västerländska och det här kanske lite mer flytande arabiska. Som
det är lite djupa, det här brinnande kärlek.
Ja, men precis.
Och arabiska, om man tänker... nu är man ju försvenskad, men det arabiska språket, lika fult det kan vara när man svär åt någonting, lika vackert är det när man pratar eller när man sjunger.
Mm.
För att,
ja. Det är väl egentligen ganska poetiskt språk,
ja,
som jag har förstått det.
Absolut, och det är mycket genom regnets ögon, himmel, whatever. Och när jag var lite yngre, jag bara, men gud vad töntigt det låter. För då är man ju svensk, ordning och reda, löning på fredag. Nej, ja, kanske.
Ja, exakt, exakt.
Ja, men du, jag tror du förstår vad jag menar, ja. Medan det är väldigt, väldigt poetiskt. Svenskan är ju ett ganska fattigt språk också. Om man jämför med till exempel engelskan.
Vi har väldigt få ord.
Det är väldigt tråkigt.
I engelskan så finns det ju kanske 5-6 ord på varje ord som vi har på vissa saker. Så det är lite...
Ja, det är lättare att leka med orden.
Precis, det är det som är det svåra när man skriver svenska texter. Så måste man vara väldigt, väldigt noggrann med hur man formulerar sig. För det kan väldigt lätt bli töntigt och sådär. Man måste vara försiktig med stora uttryck på svenska. För det blir lite konstigt. Om jag säger, jag älskar dig. Då betyder det otroligt mycket, eller hur? Alltså jag kände redan här nu att det är liksom så väldigt starkt, men I love you, det kan man ju säga på så många olika sätt.
Ja, ja, ja.
Så det betyder inte så mycket.
Du är rolig kan det ju betyda.
Mm, ja, till exempel.
Du säger något kul, jag bara I love you.
Ja, precis.
Ja, men liksom.
Ja.
Tjej, det skulle jag kunna säga på svenska också. Gud, vad rolig du är, jag älskar dig.
Ja, exakt.
Du har ju sjungit i Melodifestivalen också. Hur gick det då?
En gång till andra chansen med en låt som heter Finally, och sen till final med i duett med Sanna Nilsen med Du och jag mot världen.
Du och jag, precis, mot världen.
Exakt.
Eller jag kan inte sjunga då, men
det var väldigt nära.
Nära. Skjuter ingen hare.
Nej, absolut.
Hur går
inte
den då?
Nej, det var så som du sjöng i princip.
Nej, men sjung du.
För det var du och jag mot världen. Det var du och jag mot världen. I en annorlunda vals. Med din arm omkring min hals, till exempel.
Fantastiskt.
Mm.
Ja, kan du stryka det jag själv sjöng?
Nej,
jag skojar bara.
Absolut inte.
Men vi går tillbaka till alla hits du har skrivit genom åren. För de är ju väldigt många. Du börjar vilket år börjar du i Mello?
2004.
2004. Mm. Sen har du stort sett varit med och skrivit varje år nästan.
I princip, jag skrev väldigt intensivt fram tills kanske 2015, något sånt där. Sen så började jag skriva på Så som himlen, musikalen, och då hann jag inte riktigt göra. Men sen har det varit med lite strölåtar sådär. Så att det är ju ganska länge sedan egentligen när man tänker efter, sen jag slutade vara så där superintensiv i det. Men okej, under den tiden så hade jag ju oftast med, inte vet jag, 2, 3, 4 låtar varje år i Melodifestivalen. I alla fall från 2007 och framåt.
Har du jobbat något med Ingela Pling Forsman?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag skriver ju gärna mina egna texter, så att då blir det ju inte att man riktigt söker sig. Hon har ju jobbat väldigt mycket med kompositörer som inte skriver texter själva. Hon är fantastisk, men det hade varit roligt faktiskt att göra någon gång.
Hur många vinnarlåtar har du skrivit?
4 stycken i Sverige och en är i Norge. Första var Hero med Charlotte Perrelli. Sen var det La Voix med Malena Ernman. Sen var det Popular med Erik Saade, som också har ursprung från Libanon. Och sen var det Undo med Sanna.
Och hur känner man när man vinner?
Det känns ju väldigt skojigt såklart. Man tycker att det är häftigt. Sen inser man ju när man vaknar upp dagen efter att okej, nu har vi Eurovision framför oss. Nu har vi ytterligare en möjlighet att verkligen göra bort oss på. Så att det är lite blandat.
Ja, för att jag har fått höra också så här, det är lätt att bli upphöjd till skyarna och sen kanske inte går lika bra i Eurovision och då bara boom.
Ja visst, men jag har varit med om båda de varianterna.
Berätta.
Det var ju egentligen de två första jag gjorde, Hero och La Voix, gick ju inte jättebra i Eurovision. Sen har de blivit jättestora. Alltså, Hero till exempel röstas ju fram som en av de absolut mest populära Eurovision-låtarna genom tiderna, ofta. Men däremot sen så kom ju både Erik och Sanna på tredje plats i de Eurovision-omgångarna. Så att det var ju fantastiskt, för vi hade ju haft ett ganska lång period där det går dåligt för Sverige. Och så kommer Erik och kommer trea, och sen något år, några år senare, eller året senare, så vann ju Loreen med Euphoria. Så att det känns ju väldigt kul att ha, det känns bra att ha varit med om båda.
Och jag tänker, just Malena Ernman, den låten gillade jag jättemycket. Jag var faktiskt, var det Globen eller Friends Arena? Jag kommer inte ihåg.
Det var Globen.
Det var Globen. Mm. Jag var där, men jag kommer inte längre ihåg vilket år man blandar ihop allting.
2009.
Mm. Kanske inte Friends Arena ens fanns.
Nej.
Och jag kommer verkligen ihåg när hon sjöng, och jag tänkte så här, den här måste ju kamma hem första priset i Eurovision, för det var en sån stark låt, och det var lite opera i den och så vidare. Jag tänker inte ens försöka sjunga.
Inte jag heller.
hon är ju fantastisk.
Ja, fantastisk.
Och då tänker jag, sen kom hon ju till Eurovision Song Contest, och då hamnade hon väl, vadå, 12, 14, alltså,
jag kommer inte ihåg.
Men hon kom inte så bra.
Nej. Och så här var det ju lite grann, att i Sverige så hade vi tillåtelse att ha med inspelad kör på tejp när vi hade våra uttagningar. Det fick vi inte ha när vi kom till Eurovision. Och jag tror att en stor del av den där låten var, för vi hade ju en stor operakör med på tejp som sjöng den här melodin och allt där. Det var ju väldigt charmigt. Och det var ju en sak som då fattades när vi kom till Eurovision. Nu tror jag att vi har det var lite konstigt att vi hade olika regler, kan jag tycka. För det liksom levde ju inte, det var ju inte så byggt för att de svenska vinnarna skulle ha de bästa förutsättningarna sen i Eurovision direkt.
Och varför var det så?
I do not know. Ja, fusk var det inte, men det var ju... Nu för tiden får man ju ha med bakgrundssångare både i Eurovision och i Svenska Melodifestivalen. Så då är det i alla fall samma förutsättningar. För vissa låtar kan ju ha
sin
USP på olika ställen.
Ja, men jag kanske missuppfattar. Jag tror att vissa länder fick ha det där. Men
nej då. I den svenska uttagningen,
jag fattar,
i Melodifestivalen, som ju är ett eget djur, kan man säga. Som ju hade lite andra regler när vi tog ut låtarna än vad man sen fick ha i Eurovision. Så att det var ju egentligen lite negativt för vår del, för då tog vi ut en låt som hade haft vi hade säkert så att det skulle låta som att det var 50 pers som stod och sjöng i kör på den här låten samtidigt. Och det hade vi inte när vi gjorde den i Eurovision.
Tyckte du själv att det var en markant skillnad?
Ja, det var en markant skillnad såklart, för det var ju en stor del av identiteten i La Voix, var ju den här kören tillsammans med Malena såklart. Men sen vet jag inte, den låten i sig spelades ju in sen utav Rysslands fortfarande största operasångerska Anna Netrebko, och blev en jättehit i Ryssland. Vi fick 0 poäng utav dem, har jag för mig, i Eurovision, men sen så blev det en jättehit i Ryssland, och jag fick en Golden Gramophone, som är deras motsvarighet till Grammys, och fick åka till Kremlinpalatset och ta emot det här priset, och jag satt bredvid alla såna här, det här är ingenting jag nu skryter om, utan det var ju bara, det var ju roligt då, det här var ju långt innan de började kriga med allt och alla, men då var det ju väldigt spännande att få vara med om det här.
Det förstår jag.
Jag var så glad för att jag hade de är så glammiga. Alltså de ryssar klär ju sig verkligen. Det ska gnistra. Och det ska helst vara något riktigt dyrt märke. Det hade jag inga pengar till då. Men som tur var så hade jag varit i London några veckor tidigare. Och gått in på Harvey Nichols. Och så hängde det en kostym där lite udda. Som var väldigt, väldigt glammig. Det var en Dolce Gabbana kostym. Och så var det 70% rabatt. Så då köpte jag den. Så då kände jag att då hade jag ändå någonting lite ryskt. Så jag kunde ta på mig.
Lite dyrt.
Enormt. Ja, den var ju dyr, bara med 70% rabatt var den dyr. Men det var i alla fall överkomligt då.
Och hur har din ekonomi sett ut därifrån och till nu då? Du måste ju ändå ha tjänat ganska mycket pengar på alla hits, tänker jag.
Ja, absolut. Nej, men det har gått jättebra. Jag brukar aldrig prata om pengar, för jag brukar aldrig fråga...
För jag är svensk.
Jag brukar tycka så här. Den sista frågan jag ställer i ett projekt som jag erbjuds är alltid, okej, vad finns det för möjlighet till ersättning och sånt där? Vem står för kostnaden? Och då brukar jag känna att i och med att jag inte är så intresserad av det själv, då känner jag att då behöver jag inte heller prata om det så mycket. Men det är klart att det har gått bra. Liksom.
Du känner att du har råd att betala hyran?
Absolut.
Därför kanske ska ha lite barn, så några ärva, tänker jag.
Ja, men jag brukar säga till mina syskonbarn att när jag inte hinner träffa dem så mycket, så brukar jag säga, tänk på arvet nu.
Då blir de glada.
Nej, de är ju så gulliga. De tänker inte på det sättet heller. Så att, men vi skojar lite om det.
Ja, mm. Och det är klart, blod är tjockare än vatten.
Så är det.
Tillbaka till Ryssland där, och du får... Det måste ju ha varit en sån här jätterevival med den där låten. Vad säger Malena Ernman om det då? Hon måste tycka det var jättekul.
Ja, det roliga var ju att de några år senare så sjöng Anna Netrebko och Malena Ernman i samma opera. Det finns en festival i Baden-Baden som är en av de absolut finaste och mest exklusiva operafestivalerna i världen. Och de båda, och biljetterna kostar 8000 kronor styck, tror jag. Och då fick jag och min mamma komma ner och lyssna på den här föreställningen, och de gav oss biljetterna och sådär. Så att de är ju två fantastiska personer verkligen som klickade, tror jag. Och de har nog till och med haft lite kontakt under åren sedan dess, så att säga.
Och vad gör Malena idag då? Hennes dotter är Greta Thunberg.
Ja, just det. Ja, precis.
Det är lite häftigt.
Mm. Ja, ja, visst. Jag vet inte exakt vad Malena... Vi har inte riktigt... Vi har haft väldigt nära kontakt. Nu har vi inte det exakt nu, men hon var ju med i... hon var ju, hade en av huvudrollerna i Så som himlen. Det var ju fantastiskt. Hon gjorde ju jättesuccé som Gabriella.
Och sen jaha, så, hon var huvudrollsinnehavare.
Hon var en av huvudrollsinnehavarna, ja.
För det var ju, okay, för det var ju Helene Sjöholm exakt, i filmen. Just
exakt.
Det.
Och sen så har hon ju gjort succé i en föreställning på Göta Lejon som heter Piaf.
Edith Piaf,
ja. Tillsammans med hennes dotter, inte Greta utan Beata. Och det var en jättefin föreställning. Så att hon håller på med sånt, helt enkelt.
She's, vad säger man? She's still on fire.
Ja, nej, men hon är fantastisk. Verkligen.
Det skulle vara kul om hon kunde ställa upp igen med någon sån här liknande opera-ish.
Men det kanske, vet du vad, det kanske är så att nu har det gått så pass lång tid så att man kan göra en revival. Jag har faktiskt tänkt tanken själv. Det kanske är så att man ska göra det igen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu håller du på mycket med musikaler. Det är Änglagård, det är Så som i himmelen som ni nu ska... Änglagård, det är Så som i himmelen ni ska sätta upp i London.
Alltså vi, Änglagård har, jag vill säga, Så som i himlen har ju redan nu gått i snart 10 länder och spelats i 15 produktioner. Så att det är ju fantastiskt verkligen. Och det finns ett jätteintresse från engelskt håll med en fantastisk producent där som gärna vill sätta upp det. Så vi håller på att titta på det och jobba med det just nu. Så jag ska åka dit nu i veckan och jobba med det projektet.
För när någon säger till mig musikal, då tänker jag ju London direkt. Mm.
Exakt.
Hur kommer det sig att de här andra 15 nationerna har vågat innan London, så att säga?
Om man säger så här, om det kostar 30 miljoner att sätta upp en musikal här, så tror jag nog att det kostar 130 miljoner att sätta upp en musikal i West End. Så det är klart att det finns en tröskel, och dessutom så är det ju så att alla, från alla jordens hörn vill man komma till West End om man har skrivit en musikal. Så att det är ju, konkurrensen är ju enorm, verkligen.
Och hur har musikalen Så som i himmelen gått?
Men fantastiskt, verkligen. i nästan alla länder som den har satts upp, så har den, om det finns något pris som heter årets musikal, så har den fått det. Vilket ju är otroligt. Både i Österrike, Norge, på andra ställen. Det har varit helt fantastiskt att se hur den har exploderat på det sättet som den har gjort.
Tar ni lokala stjärnor då?
Jag är ju inte så involverad i de uppsättningarna. Den har ju satts upp i 3 uppsättningar i Finland, tror jag. Och där såg jag egentligen bara den som gick på deras stora stadsteater där. Och det var ju deras stjärnor helt enkelt. Och i Norge är det på samma sätt. Den har gått på turné flera gånger och den har gått i Trondheim nu senast. Det är väl inte så länge sedan den slutade gå där. Och den gick 2 år i Oslo. Vilket ju är fantastiskt. Med deras stjärnor. Jannike Kruse gjorde en fantastisk Gabriella där. Mm. Till exempel fick ett stort genombrott. Faktiskt.
Varför var inte Helene Sjöholm med och spela huvudrollen i musikalen i Sverige?
Oj, det får ju hon svara för. Men jag tänker att hon kände nog kanske att hon hade gjort det redan. Det var svårt att få ett större gensvar än det hon fick med sin version av Gabriellas sång och sådär. Så att...
Men i England nu, eller i London... Är du delaktig?
Ja, det är jag.
Kommer du vara med och välja ut ensemblen och allting?
Ja, och där handlar det ju kanske lite mer om en ny version av den. För att den marknaden är ju så speciell, så att säga. Men vi får se. Vi jobbar på så mycket vi kan här för att få ut den så brett som möjligt.
Du har ju jobbat väldigt mycket liksom... Väldigt mycket sedan 2004 skulle man ju säga. Har du använt någonting av din examen i något yrke? Eller?
Nej, jag har ju inte det. Alltså. Jag jobbade lite grann på Värmlandsoperan. Men det var det lilla det. Sen har det varit musik för hela slanten faktiskt.
Så ingen ekonomi, ingen natur, ingenting?
Nej, tyvärr alltså. Tyvärr, det är ju fantastiskt att ha kunnat jobba med musik. Det är ju väldigt få som kan...
Men det är ändå roligt att du både har ekonomihjärnan och det estetiska. Oftast har man ju det där konstnärliga, eller så har man den andra hjärnhalvan.
Jag är lite tveksam till om den där ekonomihjärnan är så funktionell längre.
Nej, men alltså att du ändå liksom pluggar och
jo, du... Ja, men jag tyckte det var kul att plugga. Jag är väldigt intresserad av politik och ekonomi och allt som händer i samhället. Jag är lite nyhets... beroende sådär, så jag kollar nyheterna hela tiden och har koll på vad som händer och sådär, så att jag tycker det är konstigt att inte vara egentligen för min del. Sen är jag ju väldigt intresserad av konst och musik och film och teater och allt som har med det att göra också, så att
Och hur ser ditt liv ut i övrigt? Är du inne i ett förhållande eller är du singel?
Singel and ready to mingle. Nej, men absolut.
Den eviga singeln. Sist vi såg så var du också singel.
Ja, men då var jag inte, det var inte så länge sedan jag... Ja, precis. Nej, men 3 år har jag varit singel nu ungefär. Men då hade jag dessvärre haft ett 16-årigt förhållande. Så att det är väl snarast tvärtom, att jag aldrig har varit singel och sådär. Men,
och hur känns det?
Jag vet inte, jag är lite rädd att jag vänjer mig här vid det här. Det är ju väldigt behagligt att vara singel.
Ingen som talar om för en vad man ska äta.
Nej, det är så himla mycket att göra också, så att jag vet inte riktigt hur jag ska få till det där. I don't know.
Ja, det kommer när det kommer.
Ja, jag känner det också. Jag känner att jag tror att det är först när man börjar slappna av i det där som det kan hända faktiskt.
Ja, har man jobbat och man har huvudet fullt med andra saker, ja. Då kanske man inte heller hinner tänka på kärlekslivet.
Nej, exakt.
Men jag tänker, du kommer från en liten ort och du är ju gay.
Mm.
Har det varit problematiskt?
Nej, egentligen inte. Alltså, jag var ju ganska sen, tänker jag, med gayandet, så att säga. Så att jag hann ju flytta ifrån den lilla byn faktiskt, innan jag liksom verkligen började inse hur det låg till.
Men inga fördomar från din familj? Eller?
Nej, det skulle jag inte säga att det har varit, utan ganska härlig variant av det hela. Så jag är ju lyckligt lottad, kan jag säga.
Och så är de flesta svenskarna, skulle jag vilja säga. Det är liberalt i det här landet. Det är väl en av de bästa länderna att få vara vem man vill vara.
Ja, men exakt där man är helt enkelt. Ja. Den enda personen man kan vara är ju att få vara sig själv, annars så blir man ju olycklig. Nej, men det var ju en sån där riktig klassiker där jag... helt plötsligt kände att jag var otroligt, jag är oftast ganska glad och sådär, och så kom jag in i en period där jag var, och nu är jag kanske 21 eller något sånt där, där jag bara kände att jag är så olycklig, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och insåg väl att okej, jag måste bara som, ta tag i den här biten av mitt liv.
Förstod du vad det var då?
Ja, absolut. Jag tror jag förstod det väldigt tidigt faktiskt. Men var väl ganska så stark, vet jag inte om det är ett ord, men hade en väldigt stark vilja av att bestämma över mig själv vad jag borde vara snarast.
Menar du borde vara, alltså få vara den du är eller?
Nej, utan att man då hade en, ja, men du vet, utifrån alla traditioner att man ska vara straight och man ska vara så som alla andra är, och skaffa barn och flickvän och hela det köret. Så att det var väl någonting som jag ansträngde mig åt, tänker jag, och försökte förtrycka alla andra sidor. Så att, men det gick till en viss punkt och sen så kände jag nog att nej, men så här kan jag inte hålla på. Jag måste bara ta tag i det här. Och du gjorde det. Och så blev det jättebra på alla sätt och vis. Och har faktiskt aldrig gått omkring och tänkt på det så mycket. Utan this is me. Så är det bara.
Ja, egentligen. Det är så, det är egentligen.
Jag tror att, hur liksom, att det var så pass sent så att det hade hänt så mycket i samhället. Så att det var ingen större grej egentligen då.
Nej, för jag har ju också haft Babsan i podden för några veckor sedan. Och det var ju annorlunda, du vet, 70-80-talet.
Ja,
och han är ju lite generationen före dig, så att
absolut.
Säga. Och det, du vet, med AIDS och allt, han berättade hur människor såg på homosexualitet. Så det är klart att det har hänt jättemycket senaste 20 åren.
Verkligen.
I Sverige.
Mm.
Så att du kom in i, vad ska man säga, lite i rätt tid.
Men jag är väldigt tacksam för alla som har gått före, men som Lars-Åke och Christer Lindarv och Jonas Gardell och Mark. Alla de har ju
tagit striden, kan man säga.
Precis, de har sett till så att vi inte behöver göra det. Riktigt, så det är ju en enorm.
Det här kanske är en
känsla.
Dålig jämförelse, men det är ungefär som att vara äldste syskonskaran.
Lite så,
då
precis.
Får man inte göra någonting och, och till slut så orkar inte föräldrarna med barn 3, 4, 5. Att man släpper på massa regler.
Precis.
Och det var kanske, det var inte riktigt potato patata, men jag vet.
Jag fattar vad du menar, och jag menar de som kommer nu så att säga.
Man krattar för de andra.
Krattar man ner sen. De som kommer ut nu så att säga har ju, antar jag, otroligt mycket enklare.
Ja, absolut. Och sen är det så här också, som med allting här i livet, och det spelar ingen roll om du är rasist eller du är homofob eller vad det än är, så bygger du ju oftast på dina egna fördomar.
Så är det.
Och när du får, om man vill söka kunskap och om man vill öppna dörren, så blir det också mycket lättare att vara mer open-minded person.
Ja,
så jag tror allting handlar egentligen om rädsla och okunskap.
Oh ja. Och idag är ju förutsättningen för okunskap, att ha tag i okunskapen är mycket lättare idag med internet. Jag menar, jag är uppvuxen med när man hade så här modem som rasla och skrapa för att komma ut på internet så att säga. Idag har ju alla all information i sin telefon i princip. Så att jag tänker att det är mycket enklare idag på många sätt. Man behöver inte bli rädd för någonting, för att det går att ta reda på vad det handlar om.
Nu är det nästan, det är så mycket information så att man kan ljuga ihop vad som helst. Det har nästan blivit som ett bakslag.
Jag tror att sanning är någonting som kommer bli väldigt dyrbart i framtiden. Jag tror att man kommer värdera källor som på riktigt är sanna.
Och vad är sanningen? Var någonstans ska jag leta i den här höstacken? Hitta nålen för att hitta den riktiga sanningen?
Ja, men det jag kan känna idag, så tycker jag nog att sanning och demokrati är saker som är lite bristvara på. Jag tycker att på många sätt, de som kontrollerar nyhetsflödet förhindrar ju demokratin. För vi blir då, man får massa lögner helt enkelt som man matas med. Och som man till slut kanske då, som du säger, börjar tro på. Så att jag är helt övertygad om att just sanning och demokrati är någonting som kommer förhoppningsvis inte vara en bristvara. Men det kommer att vara väldigt dyrbart och kännas väldigt värdefullt.
Och det kan vi ju se bara med det här kriget till exempel i Gaza. Hur det har skrivits om det i våra tidningar, när man lyssnat på radio och tittat på tv. Och jag bara känner, men är det här på riktigt? Hur man vinklar.
Ja, fattar. Men, i USA så har man ju delat upp journalister lite grann i två fält. De har ju opinion journalists, och de har riktiga journalister, alltså journalister som har egna åsikter så att säga, som kan vara väldigt politiskt färgade. Det är ju väldigt mycket det som händer på Fox News till exempel.
Ja, även CNN.
Ja, fast åt andra hållet. Och så finns det någon liten skör skara i mitten där som försöker bara redovisa sanningen. Jag åkte på en sån här kryssning i Karibien en gång. Och då var det massor med amerikanare såklart på den. Och då tror jag det var precis då som Trump hade blivit vald till president. Eller om det var innan, jag kommer inte ihåg. Och det första de frågade var ju, do you watch CNN or Fox News?
Och är du demokrat eller republikan?
Ja. Eller lite grann utifrån, okej, vad har du för verklighetsuppfattning?
Mm.
För det är ju det, när man träffar amerikanare som bara ser på Fox News, då har de ju, om man jämför med de som då ser på CNN, de har ju en helt annan bild av vad sanningen är. Och det är ju så ruskigt. Vi här, jag tycker ju ändå att vi på visst avstånd vet ju någonstans att det finns ju en riktig sanning någonstans. Men den känns väldigt flytande där.
Ja, nej, men jag tycker till och med Sverige börjar gå in i det här.
Det skulle komma till att risken här är att vi inte har möjlighet att se att den här grupperingen av journalister är åsiktsjournalister som faktiskt får lov att säga precis vad 17 de vill. Och då kan man ta det med lite nypa salt där. Och så har vi de här som talar sanningen. Frågan är hur, i ett sånt här litet land där det kanske inte finns utrymme för att dela upp journalistkåren i sån tydlig, med sån tydlig skiljelinje, kanske det blir ännu mer svårare för oss att, så att säga, sortera nyheter.
Jag har pratat med några journalister som har varit på plats. Om du till exempel tänker på, vi har ju några utrikeskorrespondenter. Men så här, ni har inte ens varit på platsen. Ni har inte sett det med era egna ögon. Ni hämtar en andrahandsinformation. Och det ska bli svenskarnas verklighet. Nej, jag tycker inte det är demokrati.
Mm.
Kan du förstå min inställning?
Sen har jag ju kompisar som bor i Israel, och jag har ju kompisar som är från Libanon och många andra ställen som ju har mer koll. Jag har faktiskt nästan med vilje inte satt mig in i det, för jag känner, vad ska en vit svenne komma med för åsikter om den här situationen som är mycket mer komplex än vad folk liksom ger sken av, tänker jag, i nyheter och sånt där. Det är ju otroligt svårt att veta vem man förolämpar i princip om man har någon åsikt om det här. Så att,
jag förstår din inställning, och jag tycker att det är klokt när man säger själv sen, nej, men jag är inte påläst, jag vill inte säga så mycket. Och jag
kan
har
inte
ha
åsikter om allt, känner jag. Nej. För att jag inser att det är ju väldigt känsligt läge, och hör båda.
Ja.
Liksom.
Men det enda man kan, det enda man vet är att det är onödigt mycket dödande.
Så är det.
Och det är kvinnor och barn.
Ja,
och
det
är barn som svälter, och det hände 2024. Ja. Och det finns inga ursäkter för det.
Nej.
Jag lägger ner kanske många timmar på det här. Du lägger ner mycket timmar på ditt låtskrivande och gör världen till en bättre värld genom musik. Och då får ju andra människor ta tag i de andra problemen.
Ja, precis. Jag försöker identifiera vad min egen mening vad är meningen med mitt liv, så att säga. Och det är, tycker jag nog, att försöka få människor att bli glada och att få folk att känna saker. Det är det jag helst vill hålla på med.
Och då ska jag berätta en sak för dig till din fördel. För att jag lyssnar på någon psykolog om det här, att om man blir för pessimistisk i sina tankar och inte vill vända på det till någonting positivt, då är det lätt att man hamnar i en negativ spiral, nedåtgående spiral.
Verkligen.
Och då tappar man hopp, och då tappar man framtidsutsikter.
Ja.
Och man får inte hamna där, för då går backa världen.
Ja,
nu lät jag väldigt negativ, men jag hoppas
på ett konstruktivt sätt. Det var jättefint sagt. För jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag menar, alla har ju gått igenom någonting i vår ålder, eller i min ålder i alla fall. Så du är lite yngre än vad jag är, va?
Ja. Inte så mycket då.
25 år yngre.
Ja, eller 78, 5-6 år.
Ja, just det. Man har ju gått igenom en hel del, så att säga. Både i mitt fall, jag har skilt mig, och jag har förlorat massa släktingar alldeles för tidigt och sådär. Och det är oerhört lätt att man till slut inser att okej, förut så brukade jag vakna med ett leende på läpparna. Nu gör jag inte det. Okej, vad gör jag då? Det jag gjorde var att jag gick ut och promenerade direkt när jag vaknade. Bara pang på med träningskläder, ut och promenera. En och en halv mil gick jag i nästan 2 års tid. Och till slut, little by little, så hittar man det där leendet igen. Man hittar en styrka, man blir stolt över sig själv och massa saker. För det är ju väldigt viktigt att man är det någonstans. Om, det är som RuPaul säger, om du inte kan älska dig själv så kan du inte älska någon annan heller. Det är verkligen, verkligen sant. Alltså. Man måste hitta sitt eget värde. Och sen försöker jag fokusera på den styrka som man kan ge via musiken. För det är min talang, så att säga. Det är, det är min USP, så att säga. Att jag kan hjälpa folk med min musik och nu gärna då de här berättelserna som jag blir intresserad av att göra musikaler på. Det är där jag är, det är där jag hänger, så att säga. Det är min
och återigen, det är det du ger till mänskligheten. Du ger dem glädje och du ger dem en känsla av skratt. Och
att man kan få gråta ut och absolut. Komma tillbaka. Och ja. Allt det där är så viktigt för mig.
Som i himlen.
Som i himlen, ja.
Ser ditt liv ut om 5 år, tror du? Jag vet att du ska till London nu, ja, ta det lugnt. Du ska till Venedig.
Jag har jobbat väldigt mycket i ett tag. Jag hade nog min senaste lite längre ledighet 2022. Och nu så ska jag ha en månad ledigt ungefär och resa lite och hälsa på min mamma och min syster och hennes familj. Så det är väl det. Så det är det närmsta nu, så att säga. Och sen har jag ju en förkärlek för att planera in grejer. Så att jag har en ganska diger kalender redan de närmsta åren på vad jag vill göra. Framförallt, och det handlar ju om att skriva mer musikaler och få vara med och berätta viktiga berättelser. För jag inser ju musikens kraft när man kombinerar musikens kraft med en väldigt, väldigt fin berättelse. Jag önskar att jag kunde berätta vad mitt nästa projekt är, för det är en väldigt fin berättelse som har berört många i hela världen. På så många sätt. Och att få jobba med den och sätta musik till den har varit helt fantastiskt. Och nu ska jag jobba 1 år till med den och sen så blir det en föreställning av det i bästa fall.
Och du får ju inte prata om det, men det är med Jonas Gardell.
Det är en berättelse med Jonas Gardell, ja, precis.
Och han är ju också ett geni på sitt sätt.
Han är verkligen ett geni, han är fantastisk, verkligen. Nej, så det ska bli otroligt spännande att få utveckla det nu framöver. Efter min lilla ledighet här så ska vi verkligen sätta igång och göra det sista på den.
Duktig du är, alltså. Ja. Jo.
Så, nej men så, och det, och sen har man ju massa idéer. Det kommer ju hela tiden idéer när man ser filmer eller man läser böcker eller man pratar med folk. När man sitter och pratar med dig till exempel här nu, så inser man ju att det finns ju såklart fantastiska berättelser, viktiga berättelser från den palestinska kulturen. Jag känner alltid nästan varje morgon när jag vaknar att jag har fan precis börjat med det här. Det finns så mycket kvar. Och ja. det är någonting som jag får ett leende på läpparna av.
Saker och ting, jag brukar säga, universum är oändligt.
Ja, faktiskt. Verkligen.
Tack för att du kom hit, Fredrik.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.